Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet, balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu parasol. Jag bytte till goa den här veckan. Det är alltid bra att två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matta. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska sitta där och snurra lite, det är bra för mig. Jag som blir så lätt rasslig. Ska snurra runt lite där. Bra för barnen också.
Det kommer
också
bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja, ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ah. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Ha, är det bara jag som känner mig trött av det här vädret?
Det drar ju onekligen ner stämningen, det gör det. Men på ett sätt så tyckte jag ändå att det var lite härligt igår, för att den här tiden på året så är ju alla människor så galna i utomhus. Allt ska göras utomhus. Det ska hållas picknickar. Man får liksom inte gå in, man får inte missa juni eller majljuset. Och så ska man bara vara ute. Och man gör liksom ingenting inne helt plötsligt. Vilket ju behövs. Så jag tycker det var så här skönt att bli så här tvingad på något sätt. Få en sån där dag när man bara säger, nej men det regnar på riktigt så mycket så att det, man kan liksom inte gå ut.
Igår spelade jag in en svensk klassiker.
Nej men alltså, Berätta, vad är det här för sjukt projekt?
Nej, men du vet, man är ju ja-sägare, man tycker saker och ting är kul, man är så här, ja, men det där klarar jag väl. Jag får väl göra någon egen liten version. För er som inte vet vad en svensk klassiker är, så är det att man börjar med att springa simma Vansbro. Vansbrosimmet är 3 kilometer, 2 kilometer i motströms och 1 kilometer medströms, alltså på öppet vatten. Sen så springer man 3 mil i terräng uppför Lidingöloppet. Sen cyklar man 31,5 mil Vättern runt. Och sen avslutar man med Vasaloppet. Och då har jag blivit tillfrågad att vara med på det här och tänkt, men det är väl kul. Jag kan ju köra liksom tjejversionen av det, som är typ hälften av allting.
Mm.
Det känns väl ändå så här, som ett rimligt mål.
Mm.
Det är ju redan i juli Vansbrosimmet. Det är så här om en månad drygt. Och man kan bara kråla.
Man får inte bröstsimma.
Men alltså det blir för jobbigt tydligen.
Nej.
Kråla, jag vet inte. Hur står det till med din krål?
Nej, otippad kunskap om Sanna Lundell ska jag säga. Jag är faktiskt sjukt bra på att kråla.
Va?
Mm, jag är jättebra på att simma. För att jag hade ju, när jag inte hade hästar, det var ändå 9 år i mitt liv. Du kan ju tänka dig vilken rastlös person jag var.
Och då började du kråla.
Mm, då började jag simma, alltså på riktigt simma med simglasögon, näsklämma och liksom. Så jag simmade då på Medborgarplatsens, jag pluggade ju samtidigt. Så då gick jag dit, simmade 40 längder och sen pluggade jag.
Ja, och då lärde du dig kråla.
Mm, för då, när man motionssimmar, du vet, i den här lilla slaskpoolen där alla så här tanter och gubbar och man bara så här. När man har simmat upp i några månader, då börjar det där bli too advanced. Alltså man kan inte, man blir bara irriterad för att man liksom vill bara komma fram och förbi. Och simning handlar jättemycket om andning. Mer om andning än om rörelse.
Det var det jag förstod igår.
Ja. Och att, så här, att få in en synkron och en andning som går i takt med. Och då klarar man ju av att simma hur långt som helst. Och man blir inte trött heller i kroppen på, om man har rätt teknik. Så jag hängde ju då med lite... Visst är det här otippat?
Så jävla otippat och passar inte alls in i min story.
Men jag är också... Ja, men så att jag skulle inte ha några problem att köra Vansbrosimmet, förutom att jag är livrädd för djupa vatten.
Ja, du är det.
Ja, men jag har inga problem med pooler. Men jag skulle inte vilja kasta mig ut i något jävla okänt hav och simma där.
Men vad är du rädd för? En liten, liksom, en gädda som ska bita i tån? Eller en...
Sugas ner.
Vansbro. Djupet.
Gunde, det är också väldigt kallt. Du måste ha våtdräkt.
Ja, det vet, det har jag fått.
Ja, men det har du. Och den har ju också flytfunktion. Nej, jag skulle klara Vansbrosimmet.
Det är klart att du skulle göra. Men hur som helst så var jag lite hit och dit. Vilka som skulle vara med. Det var snack om Markoolio. Det var hiten och dit. Jag förstod att det skulle vara ganska vältränade människor. Förra året så var det studenter då som behövde komma i form. I år så skulle det vara liksom, ja, men lite kändisar hit och dit. Men sen så till slut så blev det en uppställning som består av mig, Johan Olsson, som då, ja men, vann 5 milen i längd för några år sedan. Och som också var med mot slutet i mästare med bröt handen.
Mm-hmm.
Sen är det då Elin, Paul Robertos ex-tjej som kan stå på ett finger. Och liksom, ja men
du vet. Johan gör 43 timmar om dagen.
Ja, men så deffad. Och sen den fjärde då är, det är Manne Forsberg, min kompis, som är så här elitlöpare. Och sen är Mattias Hargin då som är... Men han slutade väl 2019 och tävla då i slalom, i elitslalom. Så att, ja, det är vi fem.
Känner du lite fin fem fel?
Och så tänkte jag så, ja, men det kommer bli någon som är lite mer som jag och så här. Så kan jag, men igår så insåg jag att så här, det här är det jag har att jobba mot.
Mm.
En så här lönnig femårs morsa utan liksom magmuskler. Och det blir ju väldigt tydligt då. Men simningen kan man ju säga. Det är väl bara öva upp tills man kan tekniken. Men sen skulle vi avsluta dagen i en skidbacke. I det spöregnet som är, du vet. Som var liksom, det var så lerigt. Så att det var så här. Och skulle vi springa rätt upp och ner då. Så här, men 65 grader typ. Så här, rätt upp.
Jag orkar.
Nej, men du vet, benen. Jag säger, nej men det här är inte möjligt. Det här kommer liksom, jag kommer dö. Så man skulle liksom springa upp och ner typ allt man kunde på så här en halvtimme.
Mm.
Nej, men det, jag började jogga upp för det. Sen bara, du vet, det var som att gå upp för typ en stelopererad så här stege. Som Jag vet, jag kom hem igår, skulle jag på middag. Jag var så slut. Sen upp i morse och så har jag spelat paddelturnering. Jag känner mig som... Men det är väldigt skönt att vara så här slut. Men jag började också inse att så här, det är riktig galenskap jag har gett mig in på. Men du kan ju hålla dig nära klungan under veckan. Jag bara, klungan? Så vad fan tror du att jag är? Så här, vad är ens en klunga? Jag är glad om jag ens kommer upp på cykeln. Så att det har också så här sjunkit in hur mycket... Det kommer inte bli någon rosado sommar direkt. Det kommer bli så här, anpiskas på typ Gotlands gator av sin son Ossia.
Ja.
Då, mamma, tänk vad kul för dig ändå när utvecklingskurvan. Jaha, ja, jätte. Och så avslutas det då med Vasaloppet. Och det är den som de flesta misslyckas med. Den känner jag, den sätter jag väl.
Men den har du ju hållit på och tränat på.
Jo, men allting är ju så mycket längre. Alltså jag åkte 3 mil Vasaloppet. Jag cyklade 9 mil när jag cyklade. Nu är det så här 31,5 mil.
Cyklingen, ja.
It's a mighty long way.
Tänk men jag har hört att det är Vätternrundan i den som folk inte pallar. För att man tror att men cykla klarar man. Men du får så jävla ont i röven. För att man är liksom inte van att sitta på en sån där liten sadel. Och så ska man ta sig fram. Och man kan liksom inte hitta någon bekväm ställning. Man får så här sjuka skavsår.
Men fram till nu så har det också bara funnits manssadlar. Mm. Men nu har det kommit tjejsadlar. Så får man ju en sån här skärtaments liksom, luff.
En gel.
Ja, men så får man ju även en värdering. Mm. Liksom skärtvärdering. Men så pratade jag med Sofia Wistam. Hon sa det, men det här gjorde jag ju när jag var nykär i Magnus. Jag bara såhär, Lennox är, okej, det måste vara typ såhär 19-20 år sedan. Okej, 6-7, ja. Och hon sa det, jag hade liksom inte känslor under livet på en månad. Jag låg där och bara såhär, och inte i fingertopparna. Hon bara, jag var lame.
Ja, men vad ska du göra så här mot dig själv?
Inte vet jag.
Och då du ska förstöra din sommar på det här viset.
Och då var mitt förslag att jag kunde göra då tjejklassiken. Mm. Men det tyckte alla var så här, nej, vadå, du har sånt pannben. Jag bara, men det spelar ingen roll om jag är så här en enhörning. Det är ändå liksom, jag har ju heller liksom inga magmuskler. Min liksom pulle håller på att ramla ur. Jag fattar inte vad jag håller på med. Ah, ja, så att jag är väl lite... Lite så här skräckblandad förtjusning verkligen.
Jag tycker också att det är inte alltså människor som håller på med den här träningshysterin, nu ska jag grovt generalisera, men det har ju varit liksom några år utav galenskapsträning och det har lyfts fram på olika sätt och ja, fått en uppburen position i vårt samhälle,
ja.
Det här tränandet liksom. Och det är ett sätt att visa status, att man tar sig tid för tränandet och att shapea sin kropp handlar extremt mycket om. Men det som få glömmer bort, det är liksom att den där typen av elitträning, det är inte bra för oss gamla människor.
Nej.
Det sliter ner
särskilt
kroppen.
Särskilt inte kvinnor.
Nej, det är inte bra för oss kvinnor. Det tar slut på... Alltså dels, du får ju adrenalin på slag varje gång du tränar. Och det tycker ju folk så här, åh gud vad härligt, det är uppiggande. Det känner sig himla pigg. Bara, ja, men det är liksom stressande för kroppen att så här, hålla på med galen konditionsträning och bränna 2500 kalorier. Det är som att din kropp är så här, vad fan är det som händer? Du är utsatt för hot. Mm, och sen då bara, shit, det känns så levande. Men det, ja, det är väl liksom måttlig träning, absolut. Men det här är elit. Nej, jag tror du kommer bli sjuk av det här. Jag tycker inte det här är bra för dig.
Så vad har du gjort sen sist?
jag har ju slutat träna. Det är helt min grej. Efter mitt diskbråk har jag ju lagt ner det där. Jag var ju jävligt på gång in i diskbråket, men sen är jag bara så här, jag kan inte hålla på med sån skit. Jag går ju mina liksom 15 000 steg om dagen, mycket mindre än vad jag gjorde innan jag fick diskbråk. Men ja, och sen så har jag bara liksom låtit saker och ting läka och det har funkat jättebra. Jag har ju inte ont i ryggen någonting nu och ska väl försöka börja träna, och det gör jag bara, för nu är jag ärlig, av utseende skäl. Jag vill inte bli otajt, jag vill inte bli för tjock, jag vill vara snygg.
Mm.
Skulle jag vara liksom supersnygg som typ våran kompis Josefin Crafoord utan att röra ett finger, då skulle inte jag röra ett finger.
Fast nu rör hon ju fingrar. Inte ens hon.
Men du vet, tiden tar även henne.
Men kommer du inte ihåg när hon sa sen när vi käkade någon middag för några år sedan, hon bara, men gud, jag måste börja träna. Jag har fått lite mage. Ta en ny bild. Hon fick ju sån panik. Hon sa 40 plus. De andra får ju börja träna, liksom, de flesta av oss får ju börja träna runt 25.
Ja.
Men hon var så här, hon har inte gjort någonting i hela sitt liv, ändå ser ut som så här straight S typ. Men så snygg. Men nu så tränar hon också faktiskt.
Mm. Men vi kan väl i alla fall vara med om att det här hyckleriet som i alla fall jag har pysslat med, här, det är bra för själen att träna och så här. Nej, det är bra för själen att äta bullar och ligga i soffan och kolla på Netflix. Träna gör man för att man vill bli snygg.
Precis.
I alla fall
och,
jag.
Ja, men jag håller med. Jag tror att de flesta gör det. Och också det här att de liksom inte äter efterrätter och hit och dit. Det är, så här, de har, det är så många som har... Jag har liksom ingen koll på hur mycket kalorier ska man i och hur hit och dit och vad man äter. Men de flesta säger, det här är ju en liksom... En tyst överenskommelse.
Mm.
Att man ska så här, låtsas om att man inte vet vad man stoppar. Jaha, nej men gud. Jag vill alltid efter. Så vet man att de har liksom redan så här, valt att inte äta typ frukost och lunch. För att de ska kunna äta den eller petiforen.
Mm.
Så är det ju.
Mm. Mm. Skittråkigt, men ah, ja. Sant. Men vi ska också säga så här. Att du är ju inte en kamikaze-pilot som ger dig in i olika typer av galenskapsträning. Utan cashen.
Nej.
Du får ju, det här är ett jobb för dig.
Ja.
Det var det ju med den här Vasaloppsprylen också.
Ja, det vet du. Då var det enligt 1920 års lönesättning.
Men, men det jag menar som är ett jobb med det är att du i alla fall, även om du kanske inte har fått så mycket betalt för det, så sätts det ju en press på dig som gör att du gör det.
Ja.
Och det, jag har ju själv varit med i Let's Dance då, när jag var tvungen att träna.
Mm.
Och det funkar ju. Det är jättebra att åta sig ett sånt uppdrag.
Men njöt du någonting, ärligt talat, av Let's Dance?
Ja.
Är du det?
Ja, jag njöt verkligen av att... Jag önskar så ibland att jag hade fått göra om Let's Dance typ nu, när Foxen är större. För att han var ju bara ett år. Jag kände ju verkligen att så här, gud vad, jag ville bara hem till honom. Nu skulle jag, om jag skulle ha gjort Let's Dance nu, då skulle jag ha varit i den där bubblan mycket mer. Och jag skulle ha dansat mer. Ja, vi höll på, alltså det var, jag hade, men framförallt ville jag ju vara med barnen och hemma med Fox. Det var ju, han var precis ett år då.
Mm.
Nu är han större och liksom går oss... dagmamma. Ja, men det är en annan tid i livet. Men jag njöt ändå. Och jag har aldrig mått så bra i kroppen som när jag gjorde Let's Dance. Apropå lagom träning. För dans är väldigt mycket lagom träning. Man håller inte på med tunga lyft. Och det är ganska lätt motionsträning. Fast man rör på sig hela tiden.
Mm, mm.
Det var så jävla bra för kroppen.
Men tyckte du det var härligt att klä dig i de här klänningarna? Och... Du hade ju också, du ammade så du hade ju riktiga patalonas. Och så var du supervältränad. Du var ju riktigt het alltså.
Ja, men det var en bra kombo. Ja, men, nej, men kläderna, det var ju mer... Det var den här gladiatorkänslan. Att man så här, varje fredag... Det var ju liksom... Jag längtar inte tillbaka efter de där torsdagarna och fredagarna. Det var jättehärligt så här... På lördag, söndag, måndag, tisdag. När man... Yes, vi klarade fredagen, vi är tillbaka. Nu kommer vi in i salen här. Åh, vad ska vi göra den här veckan? Och sen bara... Shit! Nu ska jag komma ihåg alla de här stegen så här. Alltså, adrenalinet ökar för varje dag. Och pressen ökar för varje dag. Och sen var man ju bara där... I, dygnet runt, liksom. Torsdag och fredag. Det var ju liksom en dag som började på fredagen klockan 8 på morgonen. Och då skulle man ju... Nej, men egentligen från att man gjorde ett genrep på onsdagen. Och då visste man bara att nu är det dags att liksom så här växla upp och gå in till det här galenskapsgladiatorspelet och sätta på sig den där bizarra rustningen och gå ut. Nej, det var ju så sjukt. Det var riktigt sjukt faktiskt.
Men jag tror att det hade varit... I år har det, och förra året har det inte varit någon publik. Det kan ju inte vara samma press.
Nej, det hade varit en helt annan grej. Alltså gud, vilken... Nej, men publiken var, för att det fattar man kanske inte när man ser Let's Dance som program, men
det är jävligt nära alltså.
Det är också inte bara så här, vi måste ha in lite tv-publik för att det ska se bra ut, utan det här har ju de gjort, produktionsbolaget och TV4 gjort till ett betalt event.
Mm.
Så människor som går på Let's Dance betalar för det och får liksom en sittplats där de ska sitta, så det är ju som att man uppträder för en betalande publik.
Mm.
Och sen är det den här bizarra VIP-grejen. Då är det företag som är så här, ska vi ha kick-off? Vi betalar liksom 1000 spänn per kuvert för våra anställda. Och så får de vara inne i en VIP-lounge och så här, mingla loss. Och då ska man på ett förnedrande sätt som Let's Dance-deltagare gå in och mingla där. Det är ett krav på det. Så man ska gå in där med sina gladiatorkläder och sin sminkning och bara skål då, typ. Alltså väldigt horeriaktigt.
Verkligen.
Inga jämförelser övrigt. Men ja, det kändes där man bara, men jag är ju asnervös. Jag kan inte gå in till de här människorna och så här, sitta och mingla. Jag vill, fan, jag har inte ens hunnit dansa än. Det var ju mitt i den här pausen när det var nyheter.
Just det. Så du kanske, men
jo, alla hade hunnit dansa, men man var ju ändå så här, vem ska åka ut, vem kommer att vara kvar? Man var ju inte i något mingel mood, om man säger så. Nej, det var sjukt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nog om det. Nu vill jag prata om något uppfriskande apropå att kvinnor att kvinnor då vill träna sig i form och att vi vill vara snygga och vi vill lägga på filter och ha oss. Men sen är det de som tar det längre. Jag hörde Hanna Hellqvist i P3. Hon har ett eftermiddagsprogram där som är väldigt roligt. Med sin tax Ines och någon typ av bisittare som är med. De diskuterade att de här skådespelerskorna, några som är med i Heder.
Ja.
Alexandra Rapaport, Julia Duvenius och Anja Lundqvist.
Kvist. Och sen så är det även
Eva Rösa.
Eva Rösa. Mm. Ja.
Men att Hanna tog upp att så här, nu får det för fan vara nog. Hur mycket grejer har de sprutat in i ansiktet? Man ser liksom inte hur de
man ser inga uttryck längre.
Man ser inga uttryck längre. Nej. Och hon tog framförallt upp att så här, jag är så jävla trött på att jag inte ska kunna säga det här utan att få liksom en shitload från fellow feminister som menar att jag inte är systerlig.
Mm.
Och hon tyckte bara att det var sån bullshit att så här, och då ska jag inte kunna pinpointa ett så här extremt patriarkalt förtryck. Det vill säga de här kvinnorna hade inte sprutat in saker i sina läppar, kinder, rynkor. Om det inte hade varit på grund av att patriarkatet vill att vi ska vara unga och snygga.
Nej.
Och något jävla eget ansvar har man väl som kvinnlig förebild, typ, menade hon. Så hon lyfte upp det här och hon tycker liksom att så här, det är klart att vi måste kunna pinpointa det här utan att vara rädda för typ att anklagas för, som sagt, att vara osyssliga. Vad tycker du om det?
Ja, men du och jag har ju båda liksom, vad ska jag säga, inte stuckit under stol med att vi har sprutat in botox.
Nej.
Nej, vi måste ändå så här förklara vad vi själva står innan vi kan börja säga det där tycker inte jag och hiten och ditan. Det blir lite dubbel.
Nej, ja, men bra. Självklart. Nej, jag är, men å andra sidan har
vi är inte skådisar.
Nej, vi är inte skådisar.
Jag tror att det är det handlar om. Att så här, om man ser en skådis, som till exempel en sån skådespelare som Nicole Kidman.
Mm.
Ja, men som jag, eller ja, vi har ju alla följt henne under ganska många år.
Mm.
Nu kan ju inte jag titta på henne utan att bara tänka på hela tiden hur mycket hon har gjort.
Mm.
Kommer inte ihåg heller en annan lite yngre skådespelerska som jag plötsligt hade gjort överläppen. Och då var det enda jag tänkte på under hela filmen.
Mm.
Att nu har hon gjort överläppen. Sara eller Sandra Bullock, det är några som skådisar som verkligen har liksom förstört sina uttryck, kan man säga så.
Mm.
Men sen blir det så himla hemskt för att jag reagerar lite samma sätt åt andra hållet.
Ja, de har gjort någonting.
Ja,
mm.
Som när jag ser den här filmen med Lena Endre.
Mm. Glaciär.
Glaciär. Och Lena har ju liksom flera gånger sagt så här att, ja, men hon säger så här, det är inte, jag tycker inte det är roligt liksom så här, att man ser sig själv åldras och så här. Men jag bestämde för att jag inte ska göra någonting. Och det är liksom, ja, det är inte lätt alla dagar, men jag hittills har jag stått emot. Och då blir det liksom exakt samma, jag får samma känsla i kroppen, så här, men gud, hur kan hon inte ha gjort någonting, och nu ska hon göra det och hittills
dit. Gör hon ingenting då?
Precis. Ja. Så jag vet inte, så här, det är skit. Men jag, det är svårt.
Ja.
Men samtidigt tycker, så är det så här, när jag ser skådespelerskor som har sprutat in så mycket, och så kanske man har sett dem, om vi ska ta en av tjejerna där, har ju spelat roller tidigare, bland annat en mamma till, ja,
mm,
i barnfilmer, och vägde dels mer och var liksom rynkig.
Mm.
Och sen ser jag plötsligt så här, 10 år senare, så är hon jättesmal, det får man väl vara, men liksom har helt andra läppar, har inga rynkor, har inte längre något uttryck. Och dels tycker jag att det är svårt att både uttrycka att vara en komedien och inte ha något drag kvar.
Mm.
Men även att uttrycka så här, sorg eller liksom glädje eller någonting, det blir ju ingenting. Det blir ju bara så här, som att det är fyra, vad heter de där dockorna, Mark and Mind, du vet, man så här handdockor, mm, på 80-talet, det var jättestort. Man säger, va? Hon kan prata genom buken, så, det är ju lite så. Så jag tror mer att det handlar om att det ger mig inte så mycket.
Nej, alltså jag lägger ingen värdering i det, men jag tänkte ändå på att så här, folk, alltså att det har generellt funnits som här tendensen att man får inte kritisera, och därför tycker jag också att det här var så uppfriskande, för att Linda Skugga har ju varit i farten.
I know.
You know. And she's not nice. Och
nej,
hon har skrivit en, ja, men
vi får väl ta upp
det lite grann. Jag kan läsa några välvalda ord. Nej, men Linda Skugga är ju, för er som inte riktigt känner till Linda Skugga, så började hon ju som en enormt provokativ krönikör i Expressen. Hon skrev varje fredag i Expressen fredag, va? Började hon.
Ja, eller så var det ut och in i lista.
Ja, ut och in i lista. Och sen hade hon också, hon skrev en krönika som alltid var jävligt vass, otippad och liksom snudd på galen. Men briljant. Hon var ju briljant. Och hon var ju en tjej som var liksom en nobody innan hon började med det här.
Uh-huh.
Hon var ju en grå mus som bara var konstig. Liksom någon typ av freak kid typ. Som växte upp och var lite halvmobbad och absolut inte cool. Och sen fick ju hon då ta revansch genom sin penna på något sätt. Så kan
och så blev hon också ihop med en av Stockholms så här coolaste killar, Johan Skugga.
Mm, precis. Sen när hon fick barn och även drabbades av sjukdom, så kröp ju hon in i sitt skal lite grann, och hon slutade skriva vassa kröniker och recensioner av saker och ting, och ägnade sig åt att driva Vulkan, alltså ett eget bokförlag och lite andra projekt. Hon
startade en PR-byrå.
Mm, startade
hon sa att hon helt ändå, nu skulle hon vara moderat och liksom casha in.
Mm. Och hon var snäll.
Precis.
Och frågade världstillvänd, ja, istället för världsfrånvänd.
Ja. Och hon slet. Jag tror inte att det blev så mycket cash. Så att jag tror att till slut när barnen blev större så gick hon tillbaka till att vara en så här samtida liksom röst för de som vågar vara modiga och elaka typ.
Hon skriver nu i Expressen Kultur och recenserar litteratur framförallt. Och ibland skriver hon krönikor. Hon har också haft en blogg i Aftonbladet som jag var väldigt glad att hon hade. Men här är hon tillbaka. Här kan man säga att här är hon tillbaka i sitt esse. Hon har skrivit den mest elaka recensionen tror jag på den här sidan 2000-talet.
Hon har också skrivit den legendariska, alltså legendariska recensionen om Björn Ranelid.
Ja, jag glömde det.
Ja, men som också handlar om att hon beskriver hur de träffas på någon middag eller någonting. Och hon beskriver att han sitter där liksom med sina rakade armar, solbränn och lockigt hår. Linne skriver hon med sjaler och läppglans.
Mm.
Alltså att så här, han blev ju så sårad. Men den var i alla fall fylld av humor.
Mm, men den här har en annan humor. Jag tycker den är ganska rolig också. Men det här, jag ska läsa några välvalda rader så ni kan riktigt förstå hur. Kristina Sandberg har alltså skrivit en bok som heter En ensam plats som handlar om hennes bröstcancer. Vi läser så här. Sandberg själv ställer sig redan på sidan 8 den enligt mig relevantaste frågan gällande sin föreliggande cancerbok. Det går att skriva allt och ingenting. Eller vore det bättre att bara sudda ut? Jag har svaret på detta. Naturligtvis ska Sandberg skriva allt, men det blir inte automatiskt konst bara för att man både upprepar och kursiverar. Jag vill inte dö från mina barn. Att skriva sån där apelsin-tv. Apelsin-tv är tv där en röst berättar vad som samtidigt syns i bild. Som Sandberg gör, blir som en hemuppgift på den sämsta sortens skrivarkurs. Som hon ju dessutom har gått. Där Maj-trilogin, ja, hon har ju skrivit Maj-trilogi som har blivit väldigt uppmärksammad och läst och älskad. Var en orgi att namedroppa släktingar. Det var i någon form av litteraturtappning. Kurro, Tyko, Dagny och någon jävla tremänning som bakade och fejade och stod i. Så är Sandbergs cancerbok som Majböckerna fast på riktigt. Insert skrivet emoji inom parentes. Det är Inger och Märta Stina och Hardy och Gunilla och vi får låna farbror Eriks gräsklippare. Ja, hennes pappa dör nästan 80 år gammal. Och Kerstin och Lage som kunde konsten att vara sällskapsmänniskor inom citationstecken. Och det är kaffet i församlingshemmet efteråt. Hur många kommer och vad ska vi bjuda på? Och fjärdingsmannen som sitter i barnavårdsnämnden tillsammans med prästen. Och herregud Gunnar som blev kvar hemma. Han var bara 28 när han renoverade huset. Det är en chockerande nivå i stil med Mats och jag har just älskat. I don't wanna know. Eller jo, det vill jag. Men i så fall, vilken ställning? Var? Hur? Hon är helt rolig.
Hon tycker, summa summarum tycker hon så här, det känns som att du är ensammast på jorden för att du fick cancer, men du är inte det. Så de här banala grejerna blir inte stor litteratur.
Nej, och så här, bara för att man skriver en självbiografisk sjukdomsskildring så blir det inte bra. Det är det hon, och hon vågar ju, till skillnad från kanske andra då recensenter,
som har gett
trampa,
faktiskt bra kritik.
Som har gett en bra kritik, ja. Och hon vågar då ändå inte bara trampa utan krossa en cancersjuk kvinnas litterära försök. Kan man säga, för det här är en extremt dräpande recension. Jag skrattar absolut inte åt att Kristina Sandberg hade cancer, alltså självklart inte, men det ligger, jag skrattar bara åt att Linda Skugge inte bryr sig ett skit om vad folk kommer tycka om hennes recension och att hon har en sån befriande jävla oängslig inställning till att både tycka saker, vilket jag saknar. Jag saknar det så mycket och jag kom verkligen fram till att nej, på 90-talet var inte folk så här ängsliga.
Nej, nej.
Folk vågade säga helt galna saker, de vågade vara obekväma, de var inte PK i parti och minut. Krönikor såg ut så här.
Mm.
Nu om någon skriver en krönika som ser ut så här, nej men då ska man liksom bli utkastad från Aftonbladet för att det var inte okej, för det var någon som blev sårad. En cancersjuk människa slår man inte på. Och så det är liksom, vi har gått in och börjat moralisera på ett sätt som jag inte tror är bra.
Men jag tror jag tänker så här, det är i vanliga fall liksom, är det ju män som brukar skriva de här dräpande recensionerna.
Mm.
Jag tänker på Kroneman. Han har ju sänkt en och annan.
Alltid uppfriskande.
Jag tänker en på Colin Nutley. Den här, hans film då, Angel. Och han får ju så mycket kritik, så att då anklagar han Sverige för kulturmobbning av honom, han liksom från England då. Och Helena Bergström deltar då i SVT-debatt för att försvara honom, kommer du ihåg det?
Ja.
Ja. Och så är det liksom Kroneman, han såg att någon filmen Lust i Nyhetsguiden. Han skriver att samtliga skådespelare har sin sämsta dag på evigheter. Manuset är ett utomordentligt skämt. Regissören har inte en aning om vad han sysslar med. Och absolut samtliga gör bort sig. Men då går ju enligt legenden då att han blev portad från pressvisningen. Det var så hård. Och sen så... Ja, men Bergman, han, det var någon gubbe, Bengt Jansson på scenkritiker på DN som såg honom och får en smäll på käften och döms till 5000 i böter. Och sen så helvete, Kringland Svenssons.
Ja, oh, gud ja.
Just det, raseri där mot Åsa Linderborg.
Ja, för att han inte fick podda som han ville.
Nej, men sen ska han hade skrivit en bok som heter Omänniskor med Anna Johansson.
Ja.
Och då så, vad skriver ni? Att så här, det är någon som heter Viktor Malm då som verkligen hyllar eller sågar den här liksom, boken. Men någonting slår slint i Kringland som i en podd då hotar att våldta och mörda Åsa Linderborg.
Ja, men det var ju det att han, Kringland gjorde en podd på Aftonbladet som Åsa Linderborg då var ansvarig utgivare
precis,
för.
Precis.
Och då lackar ju han på att Åsa tar in Viktor Malm för att recensera den här boken.
Ja. Som, och det var liksom bara så att det här kanske inte var så himla bra eller inte så himla dåligt eller... Typ, det är ingenting, jag känner ingenting. Och då, då skyllde han ju sen på att han hade varit full. Och...
Men vi ska ju ej heller förglömma den kanske mest dräpande recensionen någonsin. Jane Magnussons...
Nyhetsankorna.
Nyhetsankorna. Den, jag har den framför mig nu.
Men den är ju briljant, för den är liksom... Den är rättvis, för det kan man säga så här, att om man ändå ska ge Linda Skugge någon konstruktiv kritik, så att har hon ju gjort...
Hon har ju satt en standard.
Precis, och hon har också liksom, hon vet att så här, det förväntas att hon ska skriva någon sån här dräpa lite då och då. Mm. Så att man, egentligen vet man ju inte så här, vad tycker hon och vad fabricerar hon för att det här ska bli en sån här jävligt spännande recension. Jag tänker också på kanske den ännu mer kända recensionen som drabbade din kära far.
Ja.
Av Carolina Ramqvist.
Mm.
Och bara hon skrev att det var som en tråkig coffee table book typ.
Ja, och att så här, tonåringar kan typ så här, grabbar kan sitta och runka till den här typ.
Ja,
ja.
Men det är intressant, för det är ju väldigt sällan som kvinnor går ut och försvarar sig när de blir liksom, när de får en dålig recension. Men män överlag, deras ego klarar ju inte av det här.
Mm.
Så då blir de liksom rasande och så kastar skit tillbaka.
Ja, men det är väldigt svårt att se att Kristina Sandberg skulle sätta sig och skriva ett brev till Linda Skugge med... Fast jag menar, jag fick ett privat sms från dokumentärfilmaren till min pappas då, dokumentären om min pappa. Hon blev ju rålack för att jag inte gav den här 100% goda recensionen i vår podd. Så hon var ju, du hade möjlighet att vara med, men du avböjde. Nej, men det gjorde hon i alla fall. Så hon var ju lite mer manlig då i sitt svar, så att säga. Hon kunde inte hålla sig ifrån att
ge igen. Och vad sa du då?
Jag svarade faktiskt inte ens på det, för jag kände att så här, nej. För det första tycker jag verkligen inte vi ens var i närheten av varken Jane Magnusson eller Linda Skugge. Vi var jättesakliga och det var pros and cons och det var så här, det var ganska snäll recension. Och jag tycker vi var väldigt rimliga i vår analys också. Men så jag kände bara så här, jag släpper det där. Men det som är nytt också, efter då Skugges totala sågning av Kristina Sandbergs bok, det är ju att det blir liksom nyheter av den här recensionen. SVT Nyheter, liksom där går Expressen ut och ska försvara sig, försvara sin publicering av Linda Skugges text. Cecilia Hagen skriver någonting i Expressen, hela hennes krönika handlar om det här. Skugges sågning av Kristina Sandberg är smaklös men ändå rimlig, lyra coolig. Och alltså man ska recensera recensionen. Sandros Discalo om sågningar och Linda Skuggis recension. Ja, hon skriver där om det. Och Linda Skugg kommer en dag att vilja be om ursäkt. Men det är så många som tycker om den här recensionen. Att det är så här, det är en sån grej här, va, att någon...
Men det är för att hon är sjuk. För att hon har varit sjuk.
Det men måste liksom, vara det.
Ja, för att, men vad var det Cecilia Hagen skrev? Att så här, ja, men det kanske känns kul att vara elak initialt, men sen mår man bara dåligt. Och även om någon är elak mot en, så kan det kännas lite uppfriskande till en början. Och det kan man ju känna igen. Man, här, om någon får till en riktigt bra sveda.
Ja.
Men sen gör det ju bara ont. Och de som inte säger det, jag tror att det är väldigt få som inte tar åt sig. Det finns några få faktiskt. Och Katrin Sutemariska tror jag faktiskt är en människa som ger fullkomligt fan i vad människor tycker om henne.
Ja.
Hon älskar sig själv. Hon tycker att hon är världens snyggaste, mest fullkomliga människa på jorden.
Ja.
Och det står hon för. Det är liksom så här, jag tycker det är häftigt med människor som ingen riktigt kan komma åt. Men det kanske också har med så här, kulturens så här, fåfäng att göra. Hon har aldrig utgett sig för att vara någon som är så här, en, liksom, en kulturens fanbär. Så här, hon cashar in och liksom gör matvaror, clean eating, som hon har blivit rik på. Hon har en polsk pappa, hon står för att hon är rik, hon står för att hon gör liksom silikon, att hon fixar håret, hon står för allt hon gör.
Mm.
Men liksom, hon är ju nästan helt oantastbar. Hur ska man ge sig på henne? Hon är ju bara en kapitalismens drottning. Mm. Om man har skrivit någonting på sig 10 år och lagt ner sin själ, och så får man så en stor bajskorv. Ja. Det är klart att det gör ont.
Ja.
Så jävla ont. Det är, liksom, det är som att det är ens, någon skulle säga att ens bebis var det fulaste och äckligaste man hade sett. Det gör ju ont liksom.
Ja.
Men vad ska man säga? Summa summarum så har ju alla rätt.
Ja, gud. Jag kan ju verkligen förstå att det är klart att man ska bli jätteledsen. Men det man kan förstå, för att när jag läser den... Alltså, nu är hon ju liksom kanske... onödigt elak med personangrepp i den här recensionen. Alltså hon stör sig typ på att Kristina Sandberg får ligga fast hon är en tjock medelålders kvinna, och hon rekommenderar henne att köpa en sexleksak i slutet av recensionen. En WeVibe som hon själv har in i fittan då och då för att pigga upp livet, skriver hon. Alltså, nej, men det är så här, vad är det med den här boken att göra? Vad är alltså det?
Jaha, för att säga att hon är för ful och sjuk för ett knull, typ.
Jag vet inte riktigt vad hon vill med det. Det blir liksom bara helt ovidkommande. Det handlar inte ens om boken. Det handlar inte ens om hennes text, utan det är liksom att hon störs upp att det är självbiografiskt.
Svullos låt för fetret fukt. Det här är en pastisch. Sjuk för ett fuck.
Svull, vad man
nej,
älskar honom.
Nej, men jag
tycker att det är uppfriskande. Jag kan ändå tycka att det är, men jag tycker också att det säger någonting om det klimat vi lever i, där det inte längre är högt i tak, utan att folk rasar.
Det är därför det inte är något roligt längre att kolla på tv eller lyssna på en liksom stup eller någonting, för ingen vågar säga någonting längre för att man måste vara politiskt korrekt.
Ja, ingen vågar här, stå för någonting galet eller säga någonting fel eller framstå som
eller se,
crazy. Ja. Eller, och det kan kanske ha att göra med att vi lever i en tid av sociala medier, att man vet att allting finns kvar. Mm. Tänk dig själv på den gamla goa SVT-tiden. När du, så här, du var med i en intervju och sen gick den kanske i repris en gång, sen var borta.
Mm.
Nu liksom säger du någonting eller skriver du en recension. Det var ju samma sak med det som trycktes i tidningar. Det var ju inte någonting. Så då fick du gå till ett bibliotek och sätta dig med såna jävla rullor för att hitta någon gammal artikel från stenåldern. Mm. Nu finns det ju ett klick bort. Så att du är alltid, allt du har skrivit kommer alltid kunna tryckas upp i facet på dig.
Mm.
Och det kommer alltid på något sätt kunna bli aktuellt. Så därför aktar man sig kanske. Censurerar man sig. Och det är liksom...
Ja, men dels tror jag att det är det. Sen tror jag så här att just som vi pratade om innan, att människor inte längre är sugna på att göra någonting för att vara så här fina eller liksom vänstervridna någonting. Idag vill alla bara casha.
Mm.
Och då blir det också svårt att särskilja sig och se ut som ett jävla freak eller vara ett freak eller säga och ha åsikter som ett freak.
Mm.
För då får du inga cash.
Mm.
Då är det liksom utanför så här cash-cirkeln. Jag tänker till exempel som på Billie Eilish.
Mm.
Men hon det är ganska nyligen kommit ut en dokumentär om henne och hennes familj och sådär. Hon har alltid varit en så här sällsynt fågel. Hon har inte liksom sällat sig till dem som säger, men det är ingen Britney Spears docka eller det är liksom ingen produkt. Hon är väldigt egen.
Hon har så här oversized kläder, man typ aldrig lilla får se hennes kropp ser ut. Ja. Hon har så här, alltså hon vill absolut inte köra på någon sexism eller
nej,
att hon har aldrig velat sexualisera sig.
Nej.
Enligt klassisk maner.
Precis. Och nu i senaste omslaget, var det på L?
Vogue.
Så har hon, ja men så ser hon ut som alla andra snygga unga liksom.
Det är korsett, det är stora tuttar, ja, det är liksom
blont, liksom lite lagt hår. Det är så här, ja men hon spelar på, som vi pratade om innan, mannens syn på vad som är en sexig kvinna.
Mm.
Alltså så här, Marilyn Monroe i rakt nedstigande led liksom. Mm. Och då, det blir ju tråkigt. Och det blir andefattigt. Och det blir liksom, jag tror att det är därför så jävla många känner sig tomma också. Att det är så här att det är ingen som vågar sticka ut längre. För säga vad man vill, men de som sticker ut är ju de som också för samtiden framåt. Det finns ju liksom ingen, det finns väldigt få punkmänniskor som man känner att det där är punkigt. Det där är liksom revolutionsmänniskor.
Det där är progressivt. Ja. Det där är någon som vågar
precis,
göra helt
för gör du ett jävla misstag, då är det så här, då är du ute liksom från, utslängd från kapitalismens taxi.
Mm.
Det är ju verkligen så. Och det märkte man också efter MeToo, eller som vi pratade om, Paolo. Men det är så sjukt. En kompis till mig är i Amsterdam för några veckor sedan.
Mm.
Vem kommer gående?
Nej.
Paolo Roberto. Han är i Amsterdam. Bara Gud vet vad han gjorde där.
Vi ska inte spekulera. Gud blir fällda för
det,
förtal.
Bara Gud vet.
Gud vet.
Nej. Så att, jag håller med dig. Jag tror att det är därför också just tycker jag så här, samtiden känns så trist. Och i vanliga fall när det till exempel har varit kriser eller pandemier, då är människan på gång. Liksom, vad ska vi nu bli? Nu kan vi helt bestämma oss för en helt ny riktlinje. Nu verkar ju folk bara säga trötta.
Mm.
Folk vill åka typ på weekendresa till Barca. Det är typ högst önskan. Det känns ju inte som att det är någon revolution i luften. Eller att så här, nya friska tag. Alla är bara så här, stackars oss som har haft så tråkigt. Allt är så tråkigt och det verkar inte bli roligare. Det här är liksom konstigt tycker jag. Mm. Omvänd pandemireaktioner.
Mm, tycker jag också.
Och jag känner lite så själv, vet du det?
Mm, jag med. Man är lika uttråkad själv.
Ja, och igår satt en kompis till mig och berättade om, men kom du ihåg 2002? Då åkte jag jorden runt med Kilroy Travel. Det var så här, åkte runt halva jorden i 5 månader för 14 papp.
Mm.
Jag bara, gud, man kunde ju så här, man kunde åka med Kilroy Travel, så här, ungdomsbiljetter, under 26. Så kunde man så här, se hela världen för en spottstyver. Liksom allt det där att man, men hela systemet var ju så här, men nu ska vi gagna unga människor. Så här, du vill börja jobba på Katrineholmskrin, okej, vi pejar ett år. Nu menar inte jag att det var några så här jättesummor. Överlevde knappt. Men det känns som att allting har liksom stannat av och alla ska säga cash från dag ett. Alla ska vara så här snorsnygga, snorrika. Alla har koll på alla. Vem ska umgås med för att ta mig fram? Vem ska umgås med för att synas, höras? Det är liksom nämligen Versailles i modern tappning.
Mm.
Ingen vågar säga någonting. Alla skvallrar. Det är så här, det har blivit ett litet fult samhälle igen tycker jag.
Mm.
Vad känner du inför det?
Tycker det är jävligt deppet.
Mm.
Nej, men jag tycker det, att jag saknar, det var därför jag tycker att den här krönikan, hur jävla hård den än månde vara och elak, så tyckte jag att den var uppfriskande. Och jag fick ju slungades både tillbaka till 90-talet, som jag ju vurmar över, när jag tycker ändå att det fanns ett lite mer mångfacetterat kulturklimat. Och också fanns ju en stor samhällskritik som inte handlade om moralism, utan som handlade om att man liksom bara ville stå utanför etablissemanget. Man ville liksom göra någonting annat. Den musik som blev stor, det var för fan Nirvana. Två så här knarkare som hade levt under en bro i liksom Seattle. Mm. Och som så här lyckas skapa sig världens största band.
Ja.
Med musik som ingen någonsin hade hört tidigare. Som, alltså, det var någonting som hände där.
Vad har hänt sen dess?
Vad fan har hänt sen dess? Typ,
Måneski på slagen. Det, liksom, det finns ingenting. Det har inte kommit någonting liknande.
Nej, det. Och det har inte kommit
pojkbanden.
Ja, och nu är det till och med så här. Förut var det ändå lite så här. Vadå, skriver du inte dina egna låtar själv? Alltså vilken jävla tönt du är. Är du så här, du går ju upp och sjunger någon annans jävla dänga som de har skrivit bara för att tjäna pengar. Ja, men bara en sån grej att Max Martin vinner Polarpriset och det är inte att någon är så här, skriver någon liten kritisk krönika om att så här, men hallå, han är så här kommersialistisk musiks stora fader. Han, liksom, han har bara skrivit musik för att det ska sälja, inte för att människor ska typ få sina liv berättade eller få ordning på sina känslor eller lindras eller känna, förstår du?
Jo, men Dr. Pop-formel.
Dr. Pop, och det handlar liksom väldigt lite om konst och mer om sälj. Så kan man väl sammanfatta det. Och det har blivit bara någonting som är helt självklart. Det är liksom 80-talets yuppie-era är så här, gud, det är coolare att vara producent och låtskrivare än att vara musiker som framför egna verk. Ja. Det är det ju nu faktiskt.
Ja. Men jag tänker sen när man läser om, när man går in på Sotheby's och allting och läser om så här gamla konstverk som går för så här 900 miljoner. Så bara, Kenny Mooney sålde inte en tavla under sin levnadstid. Men så blev hon återupptäckt i slutet av 2000-talet. Och nu går hennes lalla. Det blir ju också så att när man inte vet, när hela ens utsikt är att man inte ska casha in. Då blir det ju bara de personerna kvar som brinner för musiken, konsten och liknande. Idag när det ska gå ut på att göra popformen eller musikalformen eller vad fan det nu är, då är det klart att det inte bara last passionated man standing. För att det är så här, okej, men det där funkar inte, då får jag hitta på något nytt typ så här. Då gör jag goda croissanger. Alltså, men vi är liksom i parti och minut är vi ju kreativa och kan bli entreprenörer för vad som helst. Ja, det där funkar inte, okej, men då gör jag vaccin. Det är så här. Ja, punken och passionen. Därför var det lite roligt med Måneski ändå här i slagen. Att de var så här. Ja. Var så här helt oväntat. Och det där är väl ändå en motreaktion på just corona. Att det är så här, we don't give a fuck om det är politiskt korrekt. Om vi sjunger om million choices och voices. Vi är bara så här superknarka och ligga med heta unga människor. Typ. Ja. Hört så många kompisar som bara, hur snygga var de där killarna i Måneski? Alltså så heta. Att det är så här, jag tror vi, liksom, vi är svältfödda på allt. Och det ska bli kul att se vilka, liksom, hur det
svänger. Vi vill inte ha några hinder längre. Nej. Vi vill inte ha några så här moraliska hinder. Vi vill inte att någon ska begränsa oss på något sätt. Vi vill bara så här,
vi vill inte att Tussi ska påminna oss om att vi så här, inte får vara dumma mot andra människor. Vi bara så här, vi drar en lina och drar till Paris. Typ. Ja, så det kanske punken, kanske en ny form av punk kanske på väg tillbaka.
Ja, men jag längtar efter det i alla fall. Ja. Jag längtar efter det. Och sen längtar jag absolut inte efter att den här jävla farkosten, Prevalence eller vad den heter, ska flyga till Mars. Har du läst på någonting om det här?
Men jag,
Perseverance heter den. Ja. Perseverance. Farkosten som nu har åkt dit för att ta liksom prover. Och det är inte tydligen någon svensk tjej som har varit med och ta fram provkit. Alltså NASA är på Mars och håller på och grejer där. Och de förbereder ju en resa där människor ska åka till Mars. Och de håller då på att utse en liten trupp av framtida astronauter. Och det här är så jävla spännande för att jag har ju massa otippade människor som jag umgås med på grund av gemensamt testintresse.
Ja.
En av de här tjejerna, hennes svärföräldrar jobbar som psykiatriker. Båda två är experter på bipolär sjukdom. Och hennes svärmor har då fått den stora äran att arbeta för NASA för att försöka hitta ett sätt att kunna förutse om någon kommer att få ett bipolärt skov. Alltså man vet ju att det finns viss typ av genetik som predestinerar för bipolär sjukdom och schizofreni och andra typer av psykiska allvarliga sjukdomar som man ju såklart inte vill att någon ska drabbas av mitt upp mellan Mars.
Nej, och men du jorden. Menar att så här, de är rädda för att helt plötsligt ska de komma på att någon i truppen var viskigt så fri.
Ja, nej men självklart. De kan ju inte ta in någon som har hjärt- och kärlsjukdomar eller predestinera för det. De måste ju ha så friska människor som möjligt. Det för de kommer inte komma hem från Mars. De kommer åka till Mars och den där resan tar ju liksom, jag vet inte hur många år.
Nej, jag vet
det
inte
är jättemånga år. Men det är liksom så här, det är typ så här, du kommer troligtvis inte komma hem. Det är så här, bye bye Major Tom, never see you again. Och det är så sjukt att tänka sig. Och framförallt så är de ju en jävligt utsatt situation när de ska vara på resande fot i några
år. Men jag fattar inte varför det här är så himla. För 2024 är meningen att de ska åka tillbaka till månen.
Mm.
Då har man ju inte varit där på 52 år. De tog en liten paus. Det där är också så jävla spännande. Vilken hås det var så länge det kalla kriget var.
Mm.
Det stod ju mellan så här, ryssarna, kineserna, amerikanerna.
Mm.
Det är också någonting som har försvunnit som vi kanske behövde. Tävlingen.
Att tävla med ett land.
Ja, det var så här, precis. Att det var så här, det kickade igång alla. Så här, nu samarbetar alla. Jag menar inte att det är något dåligt. Men, och de som ska åka nästa gång och som ska sätta sin fotmarsch, det ska ju då vara en kvinna, säger NASA. Men nu känns det som den här marsgrejen har segrat upp och liksom...
Ja, men marsgrejen är ju så jävla mycket obagligare.
Mm,
det tar så mycket längre tid och de här astronauterna, den här truppen av astronauter måste ju vara unga, friska människor som ju är überintelligenta. Det är ju någon form av supermänniska som de då ska hitta och vaska fram.
Mm.
Och sen ska de här supermänniskornas föräldrar och älskade vänner också så typ, ja, jag offrar det här barnet för att resa till Mars. Vad fan ska de göra där? Det är väl inte meningen att vi ska liksom bosätta oss på Mars. Vad är de vill på Mars? Det gör mig, jag får så existentiell ångest när jag tänker på det.
Mm.
Rymden generellt, men nej, också att det är så här, vad är de vet som inte vi vet? Är det att jorden kommer gå under så att de ska då så här, jag håller på och rekar inför att flytta hela jävla jordens typ. I alla fall de rika som har råd ska få flytta till Mars. Vi ska börja bygga på en stor... Då,
mitt ex, det var hans högsta dröm ju.
Va?
Att åka till Mars.
Men...
Och nu sitter jag säga så här till honom. Vem? Har ju ändå tre... Ja!
Nej!
Jo!
Nej, du skojar.
Jo, nej. Och då var ju vi ändå...
Det är han och så här Elon Musk.
Ja, men Elon Musk, den så här ofrivilliga... Typ bankchefen som bara, vad han än gör så anpassar sig hela världen. Bara, okej, nu går bitcoins ner. Okej, nu går världsbanken upp. Han är verkligen så här, den ofrivilliga så här, bankchefen som så här, bestämmer över råder över döda och levande. Hur blev det så att Elon Musk blev detta?
Ja, men det är
Elon är uppe och Asperger på nätterna så här, boom! Aktien åker ner. Nej, men jag vet inte, det finns någon så här, ja, men som att vissa... Det finns ju verkligen en så otroligt dragningskraft för vissa människor att åka bort från jorden.
Mm.
Så här, ja, men det är väl någon Freudian säger.
Vad fan vill en Nanook göra på Mars?
Nej, det var ju ett privat företag då som efterfrågade människor i hela världen som kunde ansöka till det här projektet. Mm. Och då så sa han det till våra barn att han ville ansöka om det.
Nej.
Och då blev jag så här, men gode gud. Vad ska du dit och göra? Så här, ska jag vara kvar här ensam? Lite kanske manligt beteende. Så här, ah, ja, men jag kände för det här. Jag vill verkligen det. Jag drar nu. Det är det som hela essensen, eller essensen i det stora blå, den här väldigt kända filmen. Att på slutet då så låter Patricia, nej det är inte Patricia, det är Rosanna Arquette. Som spelar den här lite Coco Bello-journalisten. Excuse, te quiero un Taco Bell. Typ. Hon försöker hela tiden hitta. Hon ska då till Italien för att göra en intervju. Hon är utskedad försäkringsbolaget. Och ser om hon kan försäkra då de här två galna dykarna.
Mm.
Och så blir de kära i varandra. Och så slutar scenen med då att... Liksom så slutar filmen med att så här, han måste ner till delfinerna. Han klarar inte av pressen här uppe på jorden. Hon säger så här: okej, okay, my love, typ så här, jag förstår, du måste ner till delfinisen.
Räck mig göll.
Okay.
Du ska få åka till dina delfiner.
Nu ska jag faktiskt höra slutscenen här. Där tyckte man ju då, det här är väl 20 år sedan typ, var så romantiskt. Hon förstod honom så väl så här, well then, go my love. Och så släpper hon den här då som sitter fast. De tävlade i djupdykning.
Ja.
Man så här, go my love. Så såg man dem så här, dicke, dicke, dick med delfinen. Så här, firrarna tog vår kärlek. Så hon var också gravid.
Alltså, så och han jävla. Är bara så här, hon är gravid, kletig. Hon är så ashärlig, de är superkär. Men han ska ändå ner i det där djupet till delfinerna. Och dö.
Det drar. Det är som så här,
dödslängtan.
Ja,
fy fan.
Go my love. Och där sitter hon i så här,
och är med barn och bara så här, det är okej, jag uppfostrar den här ungen själv, inga pengar, jag är bara, nej, du vet, jag blir tokig.
Åk inte till Mars, nej. Håll inte på att gå ner i jävla världsdjup.
Det är väl en så här, män måste ta sig till olika element där de tror att deras ångest kommer mildras. Tänk dig så här, mitt ex snog farbrorn på Mars. Nej men för fan, men gud, jag vill inte ens tänka på det. Oh, Jack Mayall, go my love. Ah, gud, aldrig man tyckte det var så romantiskt. Fan.
Men om du var tvungen att åka till Mars, fick ta med dig tre saker, vad skulle det vara?
Telefonen. Det kanske inte skulle funka förresten.
Det är ingen uppkoppling.
Men man måste ta med sig lite småsnär och chip och så här, lite snacks. Och sen blir det väl typ Sveriges, liksom, den tjockaste boken som finns. Och liksom, datorn och det skulle väl inte funka. Jag skulle ta med mig typ, ja, men världens tjockaste anteckningsblock, en penna då och världens tjockaste bok typ. Det är väl det man skulle...
Datorn skulle funka.
Skulle den funka?
Ja, men inte internet kanske.
Nej. Då skulle jag få skriva på datorn.
På satellit. Du ska skriva så många
by
romaner.
By the moon.
Bara...
Ingen läste den typ. För att jag fick aldrig ner den. På...
Du kunde aldrig streama ner den till jorden.
Men det är samma sak när jag säger så här. Vilka skulle du ta med dig till en öde ö? Jag känner så här, det går ju att leva utan de flesta människor. Även om man älskar sina vänner. Och älskar liksom... Ja, men... människor man träffar och hiten och dita, men och även sin man, men den enda gången jag får riktig panik, existentiell panik, det är när jag tänker så här, om jag aldrig mer skulle få träffa mina barn, om jag skulle åka till Mars och sitta där och så här, vem vill du ta med dig till Mars, då tänker jag, där är jag inte romantisk. Jag känner aldrig så här, då tar jag med mig liksom snokfarbrorn eller Mattias, det är alltid så här, men de får vara kvar hemma, jag tar barnen. Jag känner liksom ingen ångest. Alltså, kärlek är kärlek. Det är klart att jag skulle sakna Mattias. Men jag skulle kunna leva utan honom. Men jag skulle liksom inte kunna leva utan barnen. Känner inte du så?
Jo, gud jo.
Liksom.
Ja, kom igen.
Romantikerna från Minsk. Du och jag är inte särskilt romantiska längre. Har du tänkt på det?
Nej, men det har väl kanske aldrig varit.
Ja, men det har vi väl.
Jag vet inte. Är du så här, håller du på att skriva kärleksbrev? Har du hållit på med sånt?
Jo, men ändå till snog... Alltså, jag... Ja, men jag och mitt ex gjorde ändå det. Det var mycket så här... Men det var mycket prestige också. Man kunde hålla på i timmar med att skriva ett sms. Och sen så här, men nej. Jag har alltid varit dålig på att skriva för hand. Att sitta och skriva. Jag skulle aldrig kunna skriva så här... Ja, men du vet, långa romaner. Sidor, ja. Då skulle jag bara säga, okej, nej, ADHD. Ja, hej då, nu måste jag dra. Nej, det blev ingen roman. Men jag har den i huvudet, jag har den i huvudet. Tack Gud för tekniken, så känner jag. Liksom det var svårt om de satt där och skrev sina jävla fantastiska romaner, allt från Kierkegaard till liksom men Emily Brontë. Jag var så här, men sitter med bläck och så här, jag är vänsterhänt, det skulle bara jaha, din klassiska episka roman är bara en stor fläck. Det skulle aldrig gå liksom. Så att nej, tack ut för tekniken, tänker jag. Vad skulle du ta med dig till Mars?
Min häst, mina sex kattungar.
Men vad då? De har kommit? Ja. Men fan, hur kan jag inte veta det här?
Ay, gud, det här börjar ju bli liksom galenskapsnivå. Ja, hon har alltså fått sex kattungar. Hon var ju så tjock. Men sex är mycket även för en katt. Så vi får verkligen be till guden att de här kattungarna klarar sig.
Men hjälpte du till med förlösningen? Och...
Nej. Katter är, de vill inte bli störda. Nej, de är ju så otroligt så här. Jag ska föda själv. Flytta på dig.
Jag har bara hon... sex unga ligger själv i bastun. Alltså, det är bara, där måste man ändå. Hur vet man att det är en människa eller ett djur? Ja. Förlossningen.
Människan är så här, ligger och liksom håller på att dö. Djuren bara så här, sex barn helt på egen hand. Det är helt bizarrt. Helt uppstyrt och fint när man kommer in. Man bara, var är moderkakorna? De är uppätna, de är rensade, allt är fräscht liksom.
Sängarna är bäddade.
Ja, sängarna är bäddade också.
Okej, sex stycken.
Så hon har sex. Så att hon har nu sex ungar. Så det är faktiskt helt sjukt. Och det är enda gången i mitt liv som jag har känt mig kanske inte så pepp.
Mm-hmm.
För att det här var ju verkligen extremt oplanerat och hon har ju fått, hon hade ju ganska nyss ungar, så hon har ju då, det här är hennes andra kull inom ett år. Och jag skulle ju sterilisera den här katten och hade bokat tid. Men då misstänkte jag ju att hon var gravid. Och så ringde jag och frågade veterinären, vad gör man? Kan ni göra ett ultraljud? Nej, men vi tar allt då, sa de. Jag bara, vad menar ni? Nej, men alltså ungarna. Alltså de aborterar samtidigt som de tar ut livmodern. Och jag bara, nej.
Vem kan göra
sådana? Jag klarar inte. Ja, nej, men det är liksom också så som att ett kattliv då inte har. Så nu har jag ju då ett ganska jobbigt projekt att hålla Pennywise, som mamman heter, inne. Med de här sex ungarna.
Var
tills
bor de?
Ungarna är färdigdiade.
Och hur lång tid tar det?
Det tar ju glada 10 veckor. Så nu ska jag hela min sommar gå ut på att ta hand om de här sex ungarna och hålla Pennywise innanför lås och bom. Så att jag kan kastrera henne direkt när ungarna är färdigdiade, för annars kommer hon sticka ut och bli på smällen igen.
Gud, jag blir så stressad nu, för att häromdagen när Elon låg och gosade med kaninerna och så här filmade, jag menar, han hade Zoom då, han sitter med sina polare varje kväll och de snackar i timmar och pluggar och så här. Så började blixten jucka på pricken. Alltså, för Pinky, jag vet det.
Lycka till.
Ja, men blixten är ju en tjej.
Ja.
Och det sjuka är att så här, inom loppet av 2 dagar sedan hon försöker sätta på honom i par 10 minuter, var man än går så står hon och försöker jucka. Och man märker att pricken är inte där. Han är liksom, det här har skadat hans självförtroende. Han har liksom blivit en nobody. Ja, men hans kojon är så skruvits av för att hon ska liksom hålla på och jucka mot honom.
Ja. Det är väl, jag vet inte om det är med kaniner, men hos hundar så är det ju definitivt en sån dominanshandling också.
Ja.
De rider på varandra och så här.
Precis, men problemet är ju att pricken vill inte rida på blixten. Han är bara så här, stryker runt. Och det har ju varit stora känslomässiga drabbningar här nu. Att Mattias tycker att det är så jobbigt här med att de bajsar och kissar överallt. De hoppar upp på sofforna och sätter sig och kör en zzz. Alla mattor är förstörda. Jag visste att det skulle bli så här, som jag inte klarar av att ha djur instängda.
Mm.
Ha, så då i alla fall så... vänta en sekund. Hallå?
Hej.
Men alltså, det här är sensationellt. Du ringer mig under podden för att fråga... Men lasagne, vad ska du göra lasagne ifrån? Jag menar, så ska du köpa färdig lasagne eller vadå? Jag fattar, men lasagne tar ungefär 1,5 timmar att göra, så det kanske inte är superbra idé. Men du kan ju också köpa liksom... Underbart. Och så köper du lite finmjölk och lite bär typ. De ska hem till sin pappa. Sensationellt ändå. Vad är det? Nu får ni vara med här då i direktsändning. Vad är det med mäns osäkerhet kring mat? Blir du ofta arg om Micke så här, köper fel mat?
Nej. Jag blir så jävla arg på det, för att jag tänker att den där osäkerheten, för det är också så här, nej. Har han någonting att gå på? Har du någon gång fått ett aggressivt utbrott för att
nej,
han har köpt det?
Det finns ingen evidens.
Gratäng, det jävla subban. Alltså, det har du inte gjort.
Det är bara så här, jag vet inte om det också är ett sätt
att, det är ett sätt att komma undan, för han vet att du går igång på att han visar osäkerhet, och då vill du, ditt medberoende vill då gå in och hjälpa honom att slippa den här jobbiga känslan.
Men nu andra gången den här veckan, förra gången var det så här, räcker med en grillad kyckling.
Mm.
7 personer, Elon äter typ 2 grisar till frukost så här. Nej, jag tror inte att det räcker. Och då börjar jag undra så här, det här är ett sätt för att man inte ska orka. Det kommer lite då. Det är så här, de visar sina tappra försök för att man är så här, nu får det för fan vara lite mer jämlik med maten.
Mm.
Och så pågår det här, så då går det någon vecka sedan när man säger, nej men jag orkar inte mer.
Jag tar det istället, jag orkar inte. Mm. Alltså, det är ett annat alternativ, ni män, eller ni som visar den här typen av osäkerhet. Google.
Det är det jag menar. Det är
jättebra att googla. Hur många timmar ska en kyckling vara inne i ugnen?
Men eller? Jag tror att de tror att vi bara har det där i oss. Vi kan allt bara.
Mm.
Hur man plockar en kyckling, hur många grader ska vara. Vet du, jag googlar kanske grejer, nej men ärligt talat, 20-30 gånger per dag.
Mm. Och innan Google fanns, fanns en jättebra kokbok som man köpte på, som Svenska Hushållningssällskapet gav ut, som hette typ så här, Vår kokbok heter den. Mm. Och den har kommit ut i ny tappning. Där står allt, till och med hur man kokar ägg.
Gå en jävla kurs.
Köp den här boken, googla, gör vad fan som helst. Håll inte på att besvära människor med extremt basala saker.
Då har vi ändå haft snacket innan, innan jag skulle podda så här, okej. Okay. Nu har du 15 gånger sagt, vem ska hämta barnen? Lös det bara, jag ska in och podda. Vi hörs sen. Mm. Jag skulle hata mig själv. Jag får inte, just nu så försöker jag få ihop mannen och apan till en person. Ja, hörni, tack för att ni har lyssnat. Ja.
Tack.
Nu ska jag gå och äta filmjölk tydligen med bär. Eller man vet inte, potatisbullar. Vad ska
eller
han
lasagne.
Ta?
Vad ska det bli? Lasagne. Vad ska hända? Vad ska ske? Du kanske också blir helt galen och får så här.
Jag känner mig utbrott. Som skriet.
Ja.
Puss och kram.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.